Välkommen till ett nytt avsnitt av Ung Agenda, LSUs podd. Idag har vi med oss mig, Victoria och Alva. Vi är Sveriges ungdomsrepresentanter till EUs ungdomsdialog. Och idag ska vi prata om ungdomspolitik inom EU.
Ja, men precis. Hej allesammans. Och när vi lämnade er senast med vårt förra poddavsnitt så hade vi precis haft vår första konsultation. Och nu har vi faktiskt haft samtliga konsultationer och vi har även sammanställt allt material. Så idag så tänker jag att vi kommer ta lite avstamp från det fantastiska materialet som vi har fått fram under de mötena och som våra kära kollegor också fått fram. Med alla underbara unga som vi har mött runt om i Sverige.
Det har ju verkligen varit en otroligt givande process och jag är så tacksam för alla som har bidragit. Sedan så har det även varit den andra konferensen i Gent. Det är ju den andra konferensen i vår cykel.
Ja, men precis.
Ja, så att där fick vi möjlighet att lyfta fram vårt material som vi kom fram till under konsultationerna som vi sedan har sammanställt. Och det kommer vi berätta mer om nu och även vad som diskuterades. Och vad vi kom fram till under den här konferensen.
Ja, men precis. Och temat för våra konsultationer har ju varit EUs ungdomsmål nummer 3 som är inkluderande samhällen. Och på det här så har vi samlat in material utifrån 4 punkter. Och det är formell utbildning, informell utbildning, arbete och anställning och hälso- och sjukvård. Och de här punkterna är ju inte någonting som vi själva har hittat på att vi ska samla in material utifrån. Utan det här är material som har framtagits av EU-kommissionen. Och utifrån alla de här punkterna så har då alla ungdomsrepresentanter i EU samlat in information utifrån ett gemensamt konsultationsmaterial helt enkelt.
Ja, men precis. Och vi gör ju demokrativerkstäder, SIFO-undersökningar och mitt och Alvas primära ansvarsområde har ju varit konsultationer med LSUs medlemsorganisationer. Men även andra organisationer som inte är medlemmar i LSU, för vi representerar ju alla unga i Sverige, inte bara de som är med i LSU eller anslutna till LSU. Och som vi sa i förra podden så valde vi att till det avsnittet och även till vår konsultation att bjuda in fantastiska ungdomsorganisationen Healthy Women som grundades och drivs av Susanne Dahlbäck. Och vi tänkte berätta lite kort nu genom att sammanfatta det material som vi har samlat in. Och jag tänker att först vill jag bara ge lite kort bakgrund till ungdomsdialogens konferens. Och de beskriver det själva som att de har valt att fokusera på temat inkluderande samhälle eftersom att behovet har ökat och att det nu är en akut fråga. Och det har varit en ögonöppnare för dem att ungefär en tredjedel av Europas unga befinner sig i fattigdom och social exkludering. Och denna verkligheten har förvärrats av barriärer som hindrar tillgång till sociala rättigheter. Och det har lett till diskriminering, fördomar och hatbrott. Och det är därför vi fokuserar väldigt mycket under våra konsultationer på hinder och åtgärder.
Mm.
Och som svar på dessa utmaningar så har konferensen givit stor vikt till att sträva efter att säkerställa rättigheter för unga människor i Europa. Och framförallt de som då har färre möjligheter. Så det fungerar helt enkelt som en central plattform för meningsfulla diskussioner mellan olika EU-länder där delegaterna får presentera det de har kommit fram till i sina konsultationer, vilket sen formas en politik kring för att öka rättvisa och inkludering. Så jag tänkte att vi börjar väl med att presentera vårt konsultationsmaterial och vad vi kom fram till.
Ja, men precis. Och efter att ha inlett nationella samråd under spanska EU-ordförandeskapet som då var under sista delen av 2023 så tar konferensen i Gent nu sin början i genomförandefasen. Och i konferensen i Gent så sammanfogade och analyserade vi ungdomsdelegater från alla EU-länder materialet och resultaten från de olika samråd som vi har haft i våra egna länder helt enkelt. Och utifrån det här så har vi då format rekommendationer i Gent som ska påverka EU och medlemsstaternas politik för att främja just inkluderande samhällen. Och det här innebär att ungdomsmålet nu omvandlas från visioner till konkreta åtgärder.
Ja, men precis. Och vi kan ju också förtydliga att när vi åker på de här konferenserna så är det du och jag som är ungdomsdelegater. Men vi åker ju också tillsammans med representanter från regeringskansliet och även MUCF. Och MUCF är ju myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Och sen så brukar vi även åka med en koordinator från LSU. Så att vi bedriver ju tillsammans den här politiken. Så att det blir väldigt kraftfullt att vi är så många och att det sitter så mycket kompetens i vår grupp. Jag är verkligen stolt över varenda en.
Verkligen. Och den här gången i Gans var det verkligen helt fantastiskt mycket kompetens. Eftersom vi också hade allt material från våra konsultationer med oss. Så det var en väldigt givande konferens. Men vi kommer återkomma till den lite senare. Vi tänker att vi börjar med att sammanfatta lite av vårt konsultationsmaterial.
Ja, men precis. Så att vi dyker rakt in i formell utbildning, alltså skola.
Och när vi diskuterade skolan då helt enkelt med de som vi gjorde konsultationer med och under de andra konsultationerna, så var ett ständigt återkommande tema i skolfrågan den psykiska ohälsan bland unga. Och däribland så lyftes det flera gånger att det är väldigt lång väntetid till kuratorer i skolan, i grundskolan och gymnasiet. Och under konsultationerna så lyftes även att det finns en fortsatt problematik av att psykisk ohälsa kan sammanlänkas med svårigheter att interagera i den svenska skolan. Och till det här så kommer våra fantastiska unga med flertalet olika lösningar och åtgärder på det här som de skulle vilja se. Och det första är då målinriktade åtgärder. Och till den här problematiken som man ser med psykisk ohälsa så kommer då våra fantastiska unga under konsultationerna fram med flera olika lösningar och åtgärder på det här problemet. Och en stor del av det här är såklart ökade resurser som då kan stärka elevhälsan och skapa större tillgänglighet för att få gå till elevhälsan på skolan. Och också att arbeta förebyggande mot just psykisk ohälsa.
Men precis, och i kombination med det så kunde man ju också se att många unga vittnade om att det var bristande elevinflytande och att det fanns en hel del fördomar, både ifrån jämnåriga men även ifrån lärare och elevhälsan, vilket är såklart väldigt tråkigt att höra. Och de föreslog även här själva väldigt drivna unga i att resurser bör ökas för att förstärka elevhälsan och att möjliggöra fortbildning och arbete inom de här frågorna för att skapa större förståelse för problematiken. Och lång väntetid till kuratorer, vilket lyftes som du sa, det löses ju rimligtvis genom ökade resurser även där. Så det är ju en budgetfråga.
Ja, men precis. Och sen så var också ett tema som vi har diskuterat med våra unga under konsultationerna är informell utbildning. Och informell utbildning är alltså utbildning som sker i inlärningssyfte men som är utanför ramarna för skolan helt enkelt. Så det kan vara allt ifrån prao och praktik till att man är med i scouterna eller att man har engagemang i ett ungdomsförbund eller liknande. Och det ska också tilläggas att det är inte bara det här utan allt möjligt. Och i våra konsultationer så lyfter flera unga hinder som finns i Sverige som står i vägen för att uppnå just ett inkluderande samhälle med avseende på informell utbildning. Men briljanta som alla unga som vi talade med är, så lyftes också flertalet idéer på vägar framåt.
Ja, men precis. Och ett övergripande problem som lyftes var tillgänglighetsanpassningar, om man ska generalisera det stort. Och då var det höga kostnader och informationsbrist som lyftes till exempel. Och höga kostnader var allt ifrån att kunna ta sig från platsen där aktiviteten äger rum och hem. I många fall så slutar de skolkorten som vissa unga får att fungera vid den här tiden på kvällen, vilket gör det till en kostnadsfråga med deltagandet. Och i vissa fall så går det inte ens bussar så pass sent på kvällen att de unga kan ta sig hem, vilket gör att de exkluderas från de här aktiviteterna. Och man kan väl se att nuvarande stöd är att aktiviteter som syftar till att ge alla möjligheter att prova på att delta är ju fantastiska. Åtgärder för att lösa informationsbristen diskuterades ju bättre digital marknadsföring, förbättrad kommunikation från både kommun och skola då specifikt riktat till unga och skapandet av fler kostnadsfria mötesplatser, till exempel sporter och aktiviteter. Och här finns ju också en god poäng i att skolan är ju en fantastisk plats att nå ut till unga. Det är ju där unga vistas under dagarna. Att då ha lite så uppsökande verksamhet, om man ska kalla det så, från organisationers håll är ju väldigt, det är väldigt bra sätt att synas och det är någonting vi tycker ska uppmuntras.
Ja men verkligen, och det kan jag verkligen, och det har vi diskuterat också Victoria, att man vet så mycket. Nu är vi fortfarande unga men inte så unga längre, och det vet jag själv också att man har ju så himla mycket bättre koll nu, ja. Både på att vi har det här engagemanget men också för att man har blivit äldre, att det finns bättre information av alla möjligheter som finns och som har funnits till exempel inom EU då, men att man inte kanske riktigt har koll. Och om man kommer från andra förutsättningar så ser den här informationsspridningen annorlunda ut, och att det då är en fantastisk möjlighet att nå ut till skolor där de flesta unga befinner sig. Och det här vet jag själv att jag började i flertalet aktiviteter för att de kom och visade upp det på skolan, vad vi kan hänga med och testa på olika saker helt enkelt.
Men det är verkligen allt man vet då. Och just de här organisationerna är ju en fantastisk plats för unga att både så hitta sig själva, bli sin egen person. Det låter väldigt flummigt, men jag tänker alla som är engagerade har ju förstått mervärdet av att hitta en plats där man känner tillhörighet och där man liksom, men där man hittar vänskap samtidigt som kunskap finns. Och det är ju fantastiskt om det kan ut till fler. Men det lyftes ju ett flertal väldigt bra och intressanta åtgärder från unga när det kom till just de här tillgänglighetsanpassningarna, förutom förbättrad kommunikation och digital marknadsföring. Och det var ju något som kallades för ett föreningskort, vilket också är ett nuvarande stöd. Och det är ju väldigt kul att se. Och det föreningskortet, av så det blev förklarat för oss, var ju ett slags ett kollektivtrafikskort som fungerade mellan de tider som man kunde tänkas röra sig till och från de här aktiviteterna. Just för att det inte skulle bli en kostnadsfråga.
Nu har vi diskuterat då formell utbildning, informell utbildning. Och det tredje temat som vi samlade in åsikter på och diskuterade med de unga som vi pratade med var arbete och anställning. Och där lyftes också tyvärr flertalet hinder. Så nu tänkte vi börja med att diskutera lite vilka hinder som de unga som vi pratade med lyfte i just frågan om anställning och arbete.
Ja men precis. Och även här nämndes diskriminering som en stor orsak till exkludering. Och då var det bland annat sommarjobb som lyftes som en aktuell fråga. Svårighet att få sommarjobb och att det hindrar unga från att kunna delta i arbetslivet, vilket lägger kroppen på dem långt framöver. För att ha någonting att fylla på sitt CV när man är i den åldern, vilket ofta kanske är 15, 16, 17.
Men precis. Och till det här så skulle jag jättegärna vilja lyfta en sak som togs upp under de här konsultationerna. Och det tyckte jag var en helt fantastisk åtgärd för att också skapa mer inkluderande samhällen genom att använda sommarjobb för unga helt enkelt. Och det här rotade sig i ett problem som lyftes. Och det är att, precis som Victoria var inne på här precis innan, att det är väldigt hård konkurrens för vissa unga för just de här sommarjobben. Då det finns begränsat antal sommarjobb, att alla inte har möjlighet att delta i det här. Och att då att skapa flertal sommarjobb och satsa på det här. Men också att genom sommarjobben få, kan man inte säga kanske få iväg unga. Men
Jag menar att integrera unga på en annan plats än den de bor på.
Ja men precis.
För det gör ju både att de vistas och lär känna en annan del av den stad de bor i, men ändå ett annat område. Samtidigt som de får lära känna människor där och se att den verklighet de själva bor och lever i inte är den som är överallt. Och det skapar ju stor förståelse, förhoppningsvis.
Förhoppningsvis.
Det behöver ju heller inte röra sig om att man ska jobba en timme ifrån där man bor, utan ibland kan det ju räcka med att man jobbar så 20 eller 30 minuter ifrån där man bor istället för att man ska så jobba på andra sidan gatan.
Ja, men verkligen. Meningen med det här är just det här miljöombytet. Men sen så diskuterade vi även under de här konsultationerna kanske anställningar lite längre fram i livet efter ett sommarjobb. Och där lyfte flertalet unga att det är en stor diskriminering på arbetsmarknaden. Och därför lyftes det att personer med utländsk bakgrund ges oseriösa anställningar och provanställningar som inte leder till en tillsvidareanställning. Och till det här problemet så lyftes flertalet olika åtgärder. Och det första är ju använder en kunskap som finns kring inkludering och diskriminering och lyssna på dem som vittnar om att det här fortsatt är ett stort problem och hantera det. Men också att forska och tillgängliggöra forskning kring hur man arbetar för inkludering och likvärdig anställning.
Ja, och ett förslag på en åtgärd var bland annat mentorskapsprogram där unga kan söka vägledning in i arbetslivet. Och det kan ju verkligen vara en fantastisk möjlighet i problemet som nämndes med att det är en informationsbrist eller att informationen i alla fall är svårtillgänglig. Mentorskapet gör ju här då att du har någon erfaren som kan guida dig. Det nämndes också längre praktiktid i skolan för att det underlättar att få arbetslivserfarenhet och att man kommer i kontakt med arbetslivet. Och det här är en fråga som Alva Tilling brinner starkt för, så att hon inte fick göra det när hon gick i skolan.
Ja, men precis. Det har vi faktiskt diskuterat. Det var faktiskt så att jag gick i grundskolan så tog de bort prao för just mitt år. Och det var inte så glada miner. Och det förstår jag verkligen när jag tittar tillbaka på det. För det är ju ett väldigt spännande att få testa på när man går i grundskolan. Att få se och besöka en arbetsplats och vara på ett jobb och så.
Nej, men och en annan sak som nämndes var ju att det på vissa arbetsplatser idag erbjuds handledare på vissa arbetsplatser som ska öka inkluderingen. Och det kan ju också vara en väldigt bra sak i att så här, men kom in i arbetslivet med lite stöd. Om du är så kanske 15 år gammal och aldrig har jobbat så kan det vara skönt att ha den handledningen. Ytterligare förslag var ju anonyma rekryteringsprocesser, också för minskad diskriminering. Så att det finns mycket goda idéer och dessa idéer lyfte vi i Gent. Och det var intressant att se hur liknande problem det ändå finns mellan medlemsländerna, även fast de i viss del så skiljer sig åt i stort.
Men verkligen. Och vi ska alldeles strax gå in lite mer på vad vi gjorde i Gent och vad för konferens vi höll på med i Gent och vad vi lyfte där. Men jag tänker att vi ska först bara ta det sista temat också. Och sist men inte minst så har vi också diskuterat och alla andra ungdomsrepresentanter diskuterat temat hälsa och sjukvård. Och någonting som var ett återkommande tema skulle jag säga när man kikar på de olika konsultationerna vi gjorde var just att det är en väldigt ojämlik tillgång till kvalitativ vård bland unga i Sverige.
Ja, men precis. Ett annat problem som nämndes var bristande vård för personer som kommer från andra länder och då på grund av bristande språkkunskaper. Och det är ju både ifrån sjukvården men även ifrån den personen som söker vård i att men göra sig förstådd och att förstå. Och här ges ju inte alltid rätt till tolk heller. Och just sjukvård är en så pass intim fråga att det kanske inte känns bekvämt att ta med sig. Men till exempel en vän som kan tolka, för att det är ändå väldigt en privat miljö liksom.
Verkligen.
En intressant lösning på frågan om språkbarriär var i alla fall digitala plattformar för ökad tillgänglighet av information på olika språk. Vilket till viss mån finns, men som det ändå uttrycktes ett större behov av och att det var uppskattat i den formen som det finns i.
Ja, och ett annat hinder som togs upp under våra konsultationer var just att det är en svår övergång för unga när man övergår från barn till vuxenvården om man har en funktionsvariation. Och till det så lyftes det även att sjukvården blir mindre tillgänglig och också mindre respekterande mot unga som har en funktionsvariation. Och till det här så lyftes det såklart briljanta åtgärder som de unga som vi pratade med vill se till det här. Och det första är då att det ska finnas en tydlig övergångsplan för hur vården ska se ut när den övergår från barnvård till vuxenvård. Där det ska finnas inkluderat en tidsplan och ta hänsyn till individens ägandeskap över sin vård.
Ja, och detta för att då undvika att unga hamnar mellan stolarna, vilket riskerar att ske när övergången inte sker på ett smidigt sätt.
Men precis.
Valet av indelning här i de här olika kategorierna som jag nämnt, informell utbildning, formell utbildning, hälsa, sjukvård och arbete och anställning, har att göra med att det är EU-kommissionen själva som har valt det här som huvudämnen. Så det är därför vi fokuserar på dem också.
Och de här åsikterna som vi samlat in från de här ämnena har vi då sammanställt från dessa konsultationer. Och det är alltså de som vi packade ner i ryggsäcken i början av mars när vi begav oss till den andra konferensen i Gent. Och för lite recap så är ju då jag och Victoria representanter i EUs ungdomsdialog. Och EUs ungdomsdialog är uppbyggd i olika cyklar. Och under vår cykel och under alla cyklar då, så är det då tre konferenser. Och under konferenserna så samlas alla ungdomsrepresentanter och representanter från de nationella barn- och ungdomsorganisationerna och representanter från, i vårt fall, regeringskansliet, men motsvarande i andra länder. Och under vår första konferens i Alicante, som vi har berättat om i tidigare avsnitt, så diskuterade vi då konsultationsunderlaget. Och under den här konferensen så hade då alla genomfört sina konsultationer utifrån samma mall då som EU-kommissionen tagit fram. Och under konferensen i Gent så tog då alla med sitt sammanställda material och representerade det här och diskuterade. Och tänkte jag börja med att fråga dig, Victoria, hur upplevde du diskussionerna i Gent?
Men jag tyckte att diskussionerna var väldigt givande. Det gav en väldigt bra bild av hur situationen ser ut i andra EU-länder och att, men som tidigare nämnt, unga i EU lever inte i en alltför olik vardag.
Mm.
Såklart finns det också stora skillnader, men problemen genomgår. Och sen så finns det mer och mindre kreativa åtgärder i olika medlemsländer. Och de här konferenserna är en fantastisk plattform i att dela good practices och att ta efter. Och de här idéerna har vi tagit med i vårt arbete för att sprida dem vidare, då vi tror att det skulle vara väldigt gynnsamt för Sverige.
Men precis. Och under den här konferensen då i Gent så diskuterar vi utifrån de fyra temana som vi har presenterat vårt konsultationsmaterial från innan. Och under konferensen i Gent så blev då alla deltagare i den här konferensen uppdelade i olika grupper där vi fick tilldelat ett av de här temana och diskuterade dem på djupet och sen kom fram med rekommendationer som nu har publicerats i en konferensrapport. Så om man är intresserad får man jättegärna gå in och kika på den. Där står då de resolutionerna som vi kom fram till under den här konferensen i Gent.
Jag tycker att något annat som jag personligen tar med mig ifrån konferensen, som jag tror att vi båda delar, det är att det är en otroligt häftig upplevelse att delta på de här konferenserna och att se hur engagerade unga är och hur stor skillnad ungdomsengagemang gör i att det börjar med ett problem eller en idé som sen resulterar i att det sitter ungdomar ifrån alla EUs medlemsländer och diskuterar det här med de faktiska makthavarna som sitter i EU-kommissionen. Och de sitter där för att lyssna, för att ta del av våra röster och våra åsikter för att unga ska få ett bättre liv och en bättre vardag som EU-medborgare. Och jag tar verkligen med mig det engagemanget hem i att dela den passionen. Det var en fantastiskt fin anordnad konferens där många ungas röster blev hörda. Det var häftigt att se hur medlemsländerna såväl hade liksom paketerat och bearbetat sina konsultationer för att presentera dem där. Och någonting jag fann väldigt fascinerande var att det fanns ju mycket likheter, även om det fanns en hel del olikheter också, så vittnar det om att unga i olika EU-länder lever inte i en alltför olik vardag. Någonting som jag tar med mig från Gent utöver det är också att det nämndes en hel del om Erasmus Plus och hur man skulle vilja utvidga det. Erasmus Plus är ju ett fantastiskt initiativ från EU som är väldigt mångfacetterat. Det ger ju både unga möjlighet att studera utomlands och få ekonomiskt stöd. Men också unga i att åka på ungdomsutbyten och olika utbildningar, studiebesök. Det finns väldigt mycket där. Det finns också fortbildning för till exempel lärare. Så det här verktyget nämndes ju som en fantastisk möjlighet att utvidga då vi pratade om inkluderande samhällen. Och det fanns ett önskemål från många medlemsländer i att lärare skulle utbildas ännu mer inom inkluderande ledarskap och lärande och demokratiska principer för att kunna både lära ut det på ett bra sätt men också tillämpa det själva så att alla i klassrummet känner sig trygga, sedda och respekterade.
Något annat som vi även diskuterade i Gent och som lyftes var just det som vi har benämnt nu tidigare i våra konsultationer med unga i Sverige. Både under hälso- och sjukvård men också under formell utbildning. Och det är just problemet av psykisk ohälsa bland unga. Och det här var någonting som lyftes av flertalet, om inte säga majoriteten, nästan alla medlemsländer. Och i våra rekommendationer från den här konferensen så lyftes just att det behöver finnas kvalitativa vårdsystem och stöd till unga med psykisk ohälsa. Och just det här kan vi verkligen se en tydlig likhet och vad vi också självklart tog upp under vårt deltagande i konferensen. Att öka resurserna för att skapa bättre förutsättningar för unga att både att hantera men också förebygga psykisk ohälsa. Och som sagt var det här ett litet smakprov av vad vi diskuterade och kom fram till under konferensen i Gent. Och vill ni veta mer om det eller kika på konferensrapporten så är det bara att ni går in på EUs hemsida under European Youth Portal.
Ja men precis, och jag tänker också att är det så att någon lyssnar och har blivit inspirerad i att oj vad jag håller med i den här frågan, det här är någonting jag vill driva, det här är någonting jag vill veta mer om eller diskutera, så är det alltid välkommet att höra av sig till oss om det är någonting som ni tänker eller som ni själva vill driva och som ni vill ha mer stöd i att så här tycker faktiskt Sveriges unga, så finns ju våra mailadresser på LSUs hemsida. Det är bara att höra av sig. Sen vill jag ändå passa på, när vi ändå har er här på tråden, att tipsa om, att tipsa om lite möjligheter som EU erbjuder. Och du kan ju börja, Alva, med det fantastiska eventet som MUCF håller i.
Ja, men verkligen. Och det är ett uppföljningstillfälle där vi bland annat kommer att presentera mer material från våra konsultationer. Och också presentera mer utifrån Gent. Och det är MCF som är arrangör för det här. Och det passar så pass bra att det är faktiskt digitalt. Så vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att dyka upp. Och det är då den 29 april från 13:30 till klockan 16:00.
Ja men precis. Och sen så pågår även European Youth Week i april. Mm. Vilket är ungefär 2 månader innan EU-valet. Det pågår mellan 12 till 19 april. Och på European Youth Portals hemsida så kan man hitta mer om det. Och även hitta event som pågår i närheten.
Så himla bra tips, Victoria. Och då vill jag också passa på att tipsa om Discover EU. Som är ett tågkort helt enkelt. Som man kan resa runt i Europa med under sommaren. Med upp till 4 vänner. Och det här kan man ansöka om. Men det finns 2 krav. Och det första är att du ska vara 18 år gammal. Och du ska bo i ett EU-land. Eller ett land som är med i Erasmus+. Och nästa ansökningsomgång är den 16 till den 30 april. Och ansökan öppnar och stänger klockan 12 svensk tid. Och ansökan till Discover EU hittas på European Youth Portals hemsida.
Ja men precis. Och den erfarenheten jag har hört av andra är att det är en väldigt häftig resa i att så åka runt i EU när man är ändå så pass ung. Mm. Och uppleva kulturer, träffa människor, se man sina platser och ja, det är helt enkelt någonting vi vill flagga för. Och också skicka med en påminnelse här om det fina med EU och att kunna både så resa, bo, arbeta och plugga i andra EU-länder utan några större problem egentligen. Jag tänker bara, om man ser tillbaks på det innan EU, hur svårt det var att resa och hur svårt tillgängliga vissa länder var i form av att nu behöver man ju inte ens med sig sitt pass. Det räcker med nationellt ID, data roaming gäller, du har liksom samma villkor som i ditt eget hemland. EU är ju så mycket mer lättillgängligt idag och ger ju så mycket möjligheter till utbyten både i form av studier och jobb. Och det är någonting som jag Alva verkligen lyfter fram och rekommenderar er unga att testa på. Alva, du befinner dig ju faktiskt i Wien och inte på vilken plats som helst. Vill du berätta lite kort om det?
Ja, men det kan jag verkligen göra. Nej, just nu så är jag faktiskt inte i Sverige utan jag är i Wien under vårterminen. Och jag studerar egentligen i Uppsala i Sverige. Och det här är då en av mina terminer som jag har möjlighet att göra praktik. Och det är min sista termin på mitt kandidatprogram. Och det här har jag finansierat dels genom EU-pengar faktiskt. Genom Erasmus praktikstipendiet. Som gör att man får en summa pengar för att möjliggöra att fler ska ha möjligheten att åka på sån här praktik.
För den som är nyfiken på det så tänker jag att vi kommer att gå in lite djupare på det. Både dina upplevelser i Wien men också hur det egentligen går till att söka praktik eller utbytesstudier. Och det kommer vi ta i avsnittet med UNICEF.
Och sen så också någonting jag tycker är helt fantastiskt är ju EU-försäkringskortet. Att man är försäkrad inom EU.
Nej, men både du och jag har ju erfarenhet av att både jobba och plugga utomlands. Mm. Och det är ju någonting som man inte kan ta för givet utan som jag tror är någonting man verkligen ska värna om. Och då kommer vi också in på något annat som ligger både mig och Alva väldigt varmt om hjärtat. Och det är EU-valet.
Ja.
Och vi vill passa på att komma med ett litet brandtal här.
Och som ung medborgare är det lätt att känna sig avlägsen från politiken. Särskilt när det gäller EU. Men det är just nu, i dessa avgörande ögonblick, som vårt engagemang är som mest betydelsefullt.
Och EU påverkar ju faktiskt nästan alla aspekter av våra liv. Det är allt ifrån miljöskydd och klimatförändringar till utbildning och arbetsmarknadsmöjligheter. Så genom att delta i EU-valet och andra val som påverkar EU-frågor så får vi unga möjlighet att påverka den politik som kommer att påverka vår framtid. Och därför vill jag Alva skicka med er. Gå och rösta 9 juni.
Och med den uppmaningen så får vi tacka så hemskt mycket för det här avsnittet. Och hoppas att ni kommer tillbaka och lyssnar på vårt nästa avsnitt. För då kommer vi att gästas av Pernilla Baralt som är generalsekreterare för UNICEF Sverige. Det vill ni inte missa, så då hoppas vi att ni hittar tillbaka hit igen. Och återigen, tusen tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt av Ung Agenda.
Tack för oss!